Du lyssnar på Rollspel av David Baldacci, översatt av David Nessle, uppläst av mig, Mats Eklund. Kapitel 1. Mannen i regnrocken var svettig och anfådd. Han gick lätt framåtlutad med bestämda och avvägda steg. Bördan han bar på var inte särskilt tung, men tyngdpunkten var illa fördelad och marken var ojämn. Det var aldrig lätt att bära omkring på en död människa i skogen mitt i natten. Han flyttade över liket till vänster axel och fortsatte. Hans skosulor hade inga utmärkande drag. Inte för att det spelade någon roll, för regnet sköljde snabbt bort alla spår. Han hade kontrollerat väderutsikterna. Det var för regnets skull han var här nu. Dåligt väder var hans bästa bundsförvant. Han var i ögonen fallande inte bara för att han bar ett lik över axeln, utan även för att han var iförd en svart kåpa, täckt av en broderad symbol. En cirkel med ett hårsikte i mitten. Alla över 50 kände förmodligen igen symbolen direkt, men den skräck som den en gång ingjutit hade mattats med tiden. Han struntade i att ingen levande människa skulle se honom i kåpan. Dess dödliga symbolik fyllde honom med en dyster tillfredsställelse. 10 minuter senare hade han nått fram till platsen han sett ut vid ett tidigare besök och lagt ner henne med en försiktighet som stod i stark kontrast mot hennes våldsamma död. Han fyllde lungorna och höll andan medan han skar av telefonsladden som höll ihop paketet och tog av plasten. Hon var ung och hade varit tilldragande 2 dagar tidigare, men nu var hon inte mycket att titta på. Det blonda håret föll åt sidan och visade grönaktig hy, slutna ögon och uppsvällda kinder. Om ögonen varit öppna hade kanske den dödas blick varit lika förvånad som den var när hon mördades. En upplevelse som hon delade med ungefär 30 000 andra personer i USA varje år. Han drog av plasten helt och hållet och la kvinnan på rygg. Sedan pustade han ut, drog efter andan och fick kämpa för att inte kräkas när han kände liklukten. Han letade och hittade en liten grenklyka som han tidigare hade lagt i ett närbeläget buskage. Han använde den för att stödja kvinnans underarm, som han placerat så att den pekade mot himlen. Fast likstelheten höll på att gå över, vilket gjorde den uppgiften svårare. Men han var stark och hade till sist lyckats få den styva armen att peka åt rätt håll. Han tog upp klockan ur fickan, såg efter med ficklampan att den gick rätt och satte den på kvinnans handled. Fast han var långt ifrån troende så muttrade han en kort bön medan han höll handen över mun och näsa. Han kände att han var skyldig henne det. Du var inte direkt ansvarig, men jag hade bara dig. Du dog inte förgäves. Och jag tror faktiskt att du har det bättre nu. Trodde han verkligen på vad han just hade sagt? Kanske inte. Kanske det inte spelar någon roll. Han såg på den dödas ansikte. Studerade henne ingående som en vetenskapsman iakttar ett särskilt intressant experiment. Han hade aldrig mördat någon förut. Han hade gjort det snabbt och förhoppningsvis smärtfritt. I den mulna, dimmiga natten verkade kvinnan omgiven av ett gulaktigt skimmer, som om hon redan var en ande. Han tog ytterligare några steg bakåt och undersökte hela området. Han avverkade kvadratmeter efter kvadratmeter och letade efter föremål som kunde användas som bevis mot honom. Han hittade bara en liten tygbit från kåpan som hade fastnat på en buske bredvid liket. Slarvigt. Det kan du inte kosta på dig. Han stoppade ner den i fickan. Han ägnade en lång stund åt att leta efter närmast mikroskopiska spår. När det gällde brottsundersökningar var det de små, osynliga detaljerna som fällde en. En enda droppe blod, sperma eller saliv. Ett slarvigt, suddigt litet fingeravtryck. En hårsäck med lite DNA i. Så kunde polisen gripa en medan åklagarna kretsade hungrigt i närheten.